har jag tryckt på play.
Som du alltid säger när du eller, menar.
När du tryckt på räck.
Mm.
Det var, fan vad.
Det var otroligt kul att komma tillbaka till poddstudion.
Ja men shit alltså. Ja, vi har inte sett på, det känns som 4 veckor. Var det så länge sedan?
Men det känns som att det inte har varit en så himla lång sommar än. Det är inte slut. Men det känns som att det var väldigt länge sedan du och jag träffades fysiskt.
Ja, men nu sitter vi i alla fall på kontoret igen. Ja.
Skönt.
Så in i helvete.
Ja, jag är på sånt genuint uselt humör.
Ja.
Det här avsnittet kommer liksom gå i hatets tecken, eller åtminstone i irritationens tecken.
Kommer bli ett mörkt avsnitt.
Ja, om jag misstag får på mig så här kärleksglasögon, då får du ge mig en örfil.
Aha, jag ska testa ett nytt segment, så det kommer även bli ett konstigt avsnitt. Mörkt och konstigt kommer det bli.
Mm. Jag gissar att det ändå är kul att lyssna på när vi är irriterade.
Ja,
men din blotta närvaro gjorde ju att jag ändå kände att nu blev det lite kul.
Ja, men det glädjer mig.
Men jag vet inte, den här irritationen kommer väl komma här löpande under podden.
Mm.
Jag tror att irritationen beror på att liksom sommaren börjar lida mot sitt slut och liksom jag och min älskade fru har liksom senaste veckan bara gått och surat på varsitt håll utan någon egentlig orsak. Vi har liksom bara skavt på varandra.
Man får lite för mycket av varandra. Jag tror det är det som är problemet.
Och plus att man är liksom lite lätt dränerad av all sommarlogistik.
Ja.
Bära väskor och balettläger här och konståkningsläger där och solkräm hit och dit.
Mm.
Det är bara en massa planerande. Mm. Det är därför det är så skönt att bara komma tillbaka och sitta i en fåtölj här.
Mm. Mm.
Ska jag hälsa välkomna?
Ja, men gör det.
Välkomna till Dealen med bilen avsnitt 228.
Välkomna allihopa.
Den här veckan slog det igenom.
Vad för något?
Ett stort steg som vi pratade om för några veckor sedan. Att det, liksom, det kommer gå fort nu.
Mm.
Alltså, fort utför.
Jag har ingen aning om fortfarande vad du pratar om.
Eller? Omställningen från fossila bränslen. Du kom hit i din nya Volkswagen ID4.
Ja, gjorde jag.
Ljudlöst kom du hit och susade in på parkeringen.
Som en man från framtiden.
Ja.
Ja.
Automan.
Automan, ja, precis.
Men i måndags var det väl så införde de ju det här nya bränslet så att de plockade bort 95 oktan. Det känner ju inte ens du till eftersom du kör elbil nu.
Nej, men jag kör ju faktiskt hoj också.
Ja, just det. Men 95 oktan finns ju inte längre. Det ersattes, var i söndags av E10.
Jaha.
Det vill säga att de har gått från 5% etanolblandning i bensinen till 10%.
Aha.
Det kan ju kännas som ett litet steg.
Ja.
Eftersom 95% av alla bilar klarar den här omställningen utan att man ens behöver tänka. Det är bara att fortsätta tanka.
Ja.
Insprutningsbilar, de märker ju ingen skillnad alls. Men för våra gamla förgasarbilar, alltså våra hobbybilar, så är det ju nu problem.
Mm.
För kör man rakt av och bara börjar tanka E10, då kommer hobbybilen börjar gå som en påse nötter och alltså gå ojämnt och tjuvstanna vid rödlysen. Och så har man en rasslig skithobbybil, då blir det som förr, men lite sämre.
Aha.
Men har man en fin originalbil som är liksom perfekt tunad, då kommer den gå enormt mycket sämre.
Jaha, ja.
Så nu finns det ju två alternativ.
Mm.
Ett, det är att helt sonika köra på 98 oktan.
Just det.
Alltså det här V-Power eller Go Easy 98 extra.
Ja, inte superenkelt att hitta längre. Ju.
Nej, det finns på de här större mackarna.
Mm, ja.
Och två, det är ju helt sonika att lämna in bilen på rullande landsväg och byta munstycken i förgasaren. Alltså lite pussel.
Mm.
Men det kan det ju vara värt.
Mm.
Eller att göra en ordentlig E85-konvertering och börja köra på etanol helt och hållet.
Mm, mm, mm.
Jag orkar inte ens tänka på
Nej.
Det. Det är vad det är.
Ja.
Det är bara tanke att vara glad på något sätt.
Mm, mm.
Faktum är att jag drabbas nu oftare och oftare av någon form av bottenlös oro för att det kommer försvinna en massa bensindrivna härliga bruksbilar. Alltså som inte kommer vara värda att rädda.
Ja, ja. Ge mig ett exempel på en sån bil som du tänker på.
Det här mellanskiktet, alltså hobbybilar, det kommer ju liksom hänga kvar och fortsätta vårdas.
Mm.
Även om det är en rasslig kapris så kommer den liksom så här, den här ska vi behålla. Men hur ser det ut liksom för brukisarna om 5 år? Alltså typ en 96a Tahoe eller gamla Vänar eller 90-tals Silverados mm. eller 90-tals Buick Roadmaster.
Ja, de som ändå på något sätt ska bli klassiker, men kanske aldrig kommer kunna bli klassiker, för att jag förstår hur du tänker.
Det är exakt min tanke. Mm. De som är på väg in i klassikerträsket, mm. de kommer inte hinna dit.
Nej.
Innan de bara blev fossiler på något mm. sätt. Och här kan jag känna en sorg. För de kommer liksom gå upp i rök som alla franska bilar från 60, 70, 80 och 90 och 2000-talet som åts upp av rosten och mm. försvann från jordens yta. Mm. Liksom de här USA-brukisarna, de kommer bara vanish.
Ja.
Bara idag så var jag på väg ut till Biltema på morgonen. Då rullade jag om en kan det ha varit en 02, 03 Suburban, mm. en sån här Z71.
Mm.
Det måste ha varit en 03.
Mm.
Kan det ha varit en 04? Skitsamma. helt
ja.
Meningslöst.
Ja, vi kan ägna 20 minuter åt att fundera på vad det var för något.
Men, och jag blev så jävla lycklig för att då får man den här lilla glimten av hur det är att gunga fram på en highway i USA.
Ja, också highway. Lite påminner när vi började åka till västkusten. För första gången du och jag till det amerikanska väsket, då var ju de helt nya. Liksom.
Ah.
Mm.
Men den här oron jag känner, den handlar ju om hur Sverige hanterar utveckling.
Mm.
Och det är här jag känner den här irritationen. Där. För det känns som att vi är för snabba på för mycket saker.
Mm.
Vi växlade över till ett kontantfritt samhälle, det tog 2 år. Mm. Jag avskyr det, men jag kan inte heller minnas när jag höll in sedel senast.
Nej, vi slogs av det. Min dotter är på kollo nu och då så skulle de ha med sig 200 eller 350 kronor i kontanter. Och jag och Mia bara...
Hur ser
finns,
de ut?
Nej, men finns det 50 lappar? Vi har ingen aning. Nej. Vi skulle gå och ta ut pengar. Går det ta ut 50? Nej, men det gjorde vi inte.
Nej.
Men det fanns 50 lappar.
Och sen införde vi trängselskatt i alla större städer i Sverige. Trots att det bara blev en belastning för invånarna.
Mm.
Vi satsade på infrastruktur och rustade upp alla våra större vägar. Men då byggde vi 2+1-vägar istället för 4-filigt. Och nu fasar vi ut alla drivmedel utom el. Och alla, inklusive du, hoppar på tåget.
Du var ju först.
Ja, men jag är ju en early adopter.
Du är ju en Stockholmsjävel också.
Men i den här irritationen över att vi liksom, Sverige går all in, oavsett om det är coronastrategi eller vad det än är, så bara, nu ska alla göra så här.
Ja, men det är för att vi är så jävla ängsliga. Det är därför vi hoppar på allting.
Men också att vi är så få.
Ja, visst det.
Så att, men i Tyskland till exempel, där man har betydligt fler bilar, då läste jag som hastigast, jag har inte grävt ner mig ordentligt i det, men att Porsche håller på att utveckla ett helt nytt biologiskt bränsle som bygger på odlad metanol. Mm. Alltså helt miljövänligt ska det här vara.
Mm.
Och det ska fungera på alla bensinbilar utan konvertering. Mm. Jag har liksom inte grävt ner mig i det så pass att jag vet mer än så.
Mm.
Men det skulle vara så typiskt svenskt att vi på 10 år skrotar en hel drivmedelsinfrastruktur till förmån för att bygga liksom laddstationer.
Mm, som vi gjorde med vårt försvar.
Ja, det är en jävla bra jämförelse. Mm.
Oj då, nu sen börjar ryssarna skramla igen och då står vi där med brallorna nere.
Och nu kommer det bli så att ingen kommer ha bensin eller något liknande och sen så kommer man skrota bort hela det. Även om det då skulle komma en innovation. Mm. Men då har liksom Sverige redan valt spår och då går inte det att ändra. Vi hade ju den här diskussionen här i podden för flera år sedan gällande de usla svenska vägarna och att man försöker drivmedelsbeskatta och trängselskatta bort bilarna från Sverige. Trots att vi är ett land som verkligen behöver bil. Det vi pratade om då, det var ju att liksom, vad händer när i stort sett alla bilar är klimatneutrala? Så det inte längre blir ett argument att ha dåliga, smala vägar och skatta bort alla bilarna. Då måste ju alla som vill köra bil kunna få köra bil.
Mm.
Men eftersom Sverige då valde spår för 15 år sedan som handlar om att inte bygga ut kapaciteten på våra vägar... Vet du, skitsamma, jag hör hur sur jag låter.
Den här inledningen skulle jag vilja döpa till veckans Ulf Brunberg nästan. Eller
Vanheden. Jag är vanhedrad. Jag känner att det kommer inte bli bättre. Men du, säg något snällt du, så kanske jag blir på bättre humör.
Något snällt vet jag inte. Som jag sa inledningsvis så har jag en liten grej som jag skulle vilja testa på dig. Vi har ju snackat en del om att hjärnan inte riktigt fungerar som den ska under semesterveckorna. Och att podden kanske har blivit lite lidande på grund av det här. Både du och jag är lite frånvarande under de här veckorna i juli när man inte är i work mode ju.
Med all rätt.
Ja, och podden har ju en förmåga att ändra lite karaktär kanske under sommaren. För att sen bli lite mer normal när hösten kommer.
Mm.
Och idag har jag då kommit på ett ämne som verkligen tydliggör det här. För det kanske eventuellt kommer att bli så pass idiotiskt att det kanske inte ens går att ha med i podden. Vi får se. Nej, så farligt är det inte. Men jag har hur som helst kommit på en grej som jag tänkte testa på dig. Och jag har valt att kalla det här segmentet för...
Pest eller kolera in the Twilight Zone.
Vilket jävla bra namn. Det här funkar. Jag känner det på en gång.
Ja. Jag känner inte att jag behöver förklara vad det här går ut på. För eftersom det är semesterhjärnan som har kommit på det här segmentet så är det inte särskilt komplicerat. Så du kommer fatta med en gång vad själva idén med vad det här går ut på.
Mm.
Är du beredd då?
Ja, jag är tokberedd.
Vi bara kastar oss på det.
Aha.
Du... är ute och cyklar på en vacker landsväg när du plötsligt hör en bil som närmar sig bakifrån.
Ja.
Sekunden senare så smäller det till och allting blir svart. Plötsligt tänds ljuset igen och då ser du din familj och dina vänner som står och gråter bredvid en kista och du förstår att du är död.
Men fy vad hemskt.
Ja. Du blir förstås oerhört bestört och ledsen, framförallt för din fru och dina barns skull. Men när du upptäcker att jag sitter där i kyrkan och livepoddar i kyrkbänken ihop med din ersättare som tydligen är han Mikael Liljeholm från Motorblog of Sweden, då blir det ju vansinnig och bestämmer dig för att lyssna på vad fan det är vi pratar om.
Tänk om podden blir mycket, mycket bättre.
Och då hör du mig hulkande men också lite fnissande berätta för podcastlyssnarna att du mötte ditt öde när du blev överkörd av. Och det är just det här som är frågan. Skulle du helst dö genom att bli överkörd av en sopbil eller en ambulans?
Oh, men en ambulans...
Det finns ju ödets ironi att bli överkörd av en ambulans.
Ja, men då känns det som att det är lite mer akut. Det är liksom en mer dramatisk olycka. Det passar mig bättre.
Ja, än att, såhär,
än att bli förnedrad av en sopbil.
Av en sopbil, ja.
Ja.
Ja. Mm. Okej, men nu fattar du vad det går ut på.
Till 100%.
Ja. Ja. Då tar vi nästa då.
Ja.
Mm. Du vaknar en morgon med en känsla av att någonting inte stämmer.
Ja.
Och det tar inte så lång tid innan du förstår vad som är fel. För istället för att det är 2021 och du ligger i din stora dubbelsäng bredvid din fru, så upptäcker du att du nu ligger i ditt gamla pojkrum i din hårda liksom 90-säng och året är 1987.
Aha.
Och du blir förstås chockad över det här då. Men efter några dagar så kapitulerar du inför det här faktumet att du nu på något oförklarligt sätt har rest tillbaks i tiden. Och du gissar att det här kanske har att göra med att det sista du minns från ditt vuxna liv var att du köpte en begagnad DeLorean från USA. Men du är inte helt säker.
Ja.
Oavsett då så... förstår du som sagt att det är inte så mycket du kan göra mer än att liksom tvingas förlika dig med och att du helt enkelt kommer behöva leva om ditt liv igen.
Uh-huh.
Och i samma sekund som du kommer på det så får du syn på din dagbok som ligger under madrassen tillsammans med dina stela ihopklibbade gamla porrtidningar. Och när du läser dagboken så inser du att det idag just är den dagen som du kommer bli av med oskulden. För du minns såklart tydligt vilken dag det är. Det har alltså inte hänt än, utan det kommer att ske på kvällen.
Ja.
Och nu händer ju inte allting exakt på samma sätt som du gjorde första gången du levde. Utan det som kommer hända dig den här kvällen är att svendomen kommer att ryka i en bil. Vilket jag gissar att den inte gjorde. Du kanske vill redogöra för hur det gick till.
Nej.
Nej, det tar vi ett annat avsnitt. Skit i det då. Men min fråga är då alltså... vilken av följande två bilar skulle du välja som plats för denna magiska och minnesvärda upplevelse? Skulle du vilja bli av med oskulden i en likbil? Eller i en grisbil? Det vill säga en lastbil som fraktar grisar till slakt. Och du får inte ligga i förarhytten utan ni måste halka runt bak där i själva skåpet.
Vilket makabert
val. Det är därför den heter Pest eller Kolera in the Twilight Zone.
Ja. Mm. Det kändes som att blir påkörd av en ambulans för ett lättare val.
Ja.
Men jag gissar att en likbil...
Det finns... luktar formalin liksom.
Fy fan vad äckligt. Men grisar luktar inte heller
gott. Nej, det är vidrigt. Du vet sånär som man kör om på E4-an ibland.
Kommer här...
Så ser man trynorna sticka ut ur de här gallrena liksom.
Men jag tänker att en grisbil kan ju vara en ganska lyxig Scania-hytt.
Ja, men du ska inte vara hytten. Det är det bak du ska vara grisar.
Nej, men fan. Jag kan inte grisa med grisar.
Nej, nej men de... Nej, då blir det en likbil alltså.
Ja, ligger liket kvar eller?
Nej, det kan
inte
vi...
med liket. Nej. Ska förlora min oska.
Nej, riktigt så långt ska vi inte gå.
Oh,
du väljer likbil då.
Kommer det här, allt det här hållas emot mig?
Nej, inte alls. Inte fan vet jag. Det är Twilight Zone. Okej, eftersom du som sagt då befinner dig i The Twilight Zone så kastas du hela tiden fram och tillbaks genom tid och rum. Så efter att du har blivit av med oskulden då och somnat i armarna på din käresta i en formalidstinkande dödskombi, så vaknar du upp dagen därpå och inser att du återigen har förflyttats till en ny dimension.
Oj.
Nämligen tillbaks till din egen begravning igen. Men den här gången så har vi hoppat fram i tiden några timmar.
Försöker du säga någonting?
Nej, inte alls! Nej. Du ser dig själv rullas ut från kylrummet hos begravningsbyrån för att göras i ordning då inför själva begravningen.
Lite ångest av det här.
Jag visste att du skulle på det. Och du hinner också slås av vilken vidrig syn du är när du ligger där naken och likstel och blålila på den här metallbritsen. Men eftersom begravningsentreprenören smekat upp dig då och krånglat in dig i din livlösa kropp i den här kritstrecksrandiga kostymen som du sydde upp när vi var i Hongkong för många år sedan, så du, ser du helt okej ut ändå.
Vet du, det sjuka är att jag hittade... Har du kvar din kostym?
Jag vet inte.
Jag hittade den kostymen längst in i garderoben bara igår.
Ja, du ser. Saker hänger ihop. Twilight Zone.
Nu ringde fastighetsskötaren. Vad fan vill han?
Ska du ta det eller?
Nej,
stäng av bara.
What could possibly
du, en liten side note bara. Det slog mig vilket oerhört sjukt namn begravningsentreprenör är. Ordet entreprenör brukar ju beskriva en person som är liksom drivande och arbetar hårt för att nå framgång. Det är ju sinnebilden av vad entreprenörskap är ju. Jag har aldrig tänkt på att ordet entreprenör ju är en del av ordet begravningsentreprenör. Det är ju... Om man ska vara riktigt ärlig, det får ju en, det låter lite som liksom kommersiell likavfallshantering på något sätt.
Så här ska jag vara entreprenör och känna stålar.
Men det är lite konstigt att det heter entreprenör.
Jättekonstigt.
Ja, skitsamma. Du ser dig då ligga där i kistan som rullas ut och till garaget och du förstår att okej, det är dags att åka till sista vilan. Och här kommer då min fråga. Vad skulle en liksom bilkonnässör som dig själv då välja mellan att färdas i till begravningen? I en Ssangyong Rhodes,
jag vet exakt.
Ja, eller i en Toyota Tercel som man har fällt sätena på.
Heter de inte Tercel?
Tercel heter de kanske, ja. Pest eller coola?
Nej, men alltså det skulle ju absolut bli en Toyota Tercel.
Ja, det...
För den är ju ful, men den har ju ändå kvaliteter.
Ja.
En sån där Ssangyong-tjong-tjong.
Ja, Ssangyong-tjong-tjong.
Som är puckelryggad.
Ja.
Den är så ful. Alltså, det är ju som att Kim Jong-un skulle liksom...
Ja, alltså skulle du komma till begravningen, du ligger liksom bak och rullar runt där bak. Då skulle det skulle spridas leenden på folks läppar i alla fall. Och den har ju lite overlanding över sig. Den är fyrhjulsdriven.
Den är fyrhjulsdriven, det är en Toyota. Det är som att en misslyckad... Ja, det ska vara en jävla dålig begravning.
Ja. Men det heter ju pest eller kola. Och mardrömmen är inte över än.
Nej.
För i samma sekund som begravningsgästerna har lämnat kyrkogården då, för att gå och äta smörgåstårta på pastorsexpeditionen och prata om vilken fin människa du var. Då vaknar du åter upp i ny dimension. Den här gången ligger du faktiskt bredvid din fru och allting verkar till en början vara precis som vanligt. Tills du inser att både du och Sada verkar vara mycket spralligare, och snyggare och livfullare än vanligt. Och du inser då att det här beror ju på att ni är mycket yngre än vad ni är nu. Ni inser också att ni inte heller, eller du inser då att ni inte heller har några barn, vilket gör att Det första ni gör när ni vaknar, det är att kasta er över varann.
Aha.
Och när ni 2 minuter senare då är klara och du ligger och skäms och hon ligger bredvid och viskar, det gör ingenting, det var skönt även om det gick fort, så känner du att gud vad jag älskar den här kvinnan. Och att det är såklart det är henne du ska dela ditt liv med.
Aha.
Hopp till att du står framför prästen och säger ja till Sada. Duvorna lyfter mot en klarblå himmel. Folk i vita kläder hurrar och kastar ris. Och det doftar liksom parfym och kaprifol, gladiolus och jordgubbar. Allting är perfekt. Ända tills bilen som ska köra er från kyrkan till festen anländer. Skulle du då välja att det som sladdar in framför kyrkotrappan är en silverfärgad Audi A4 från 2004 eller en gul PT Cruiser med lila flammor?
Ja, det är faktiskt enkelt.
Ja.
Därför att det här, ett bröllop, det är ju ändå oftast fruns stora dag.
Ja.
Alltså, hur härligt den är, ja, så är det ju större.
Ja, men så är det.
Och det råkar ju vara så helt obegripligt märkligt att Sadas favoritbil är just Audi A4. Har, aha, alltid varit.
Det
var,
men inte från 2004, det tvivlar
jag. Jo, jag tror att det var då som, aha, hon började drömma om en Audi A4. Och hon, aha, har ingen begrepp om att det har
utvecklats. Ja,
så att det skulle liksom, faktum att det skulle liksom bli en ganska grej.
Ja,
alltså, du gillar ju Audi A4. Här kommer jag med en 2004, ska vi åka hem. Och då skulle jag liksom offra mig för hennes skull. Alltså, det var enkelt.
Jag vet inte om det här nya och lite läskiga segmentet Pest eller Coola in the Twilight Zone, om det är någonting att bygga vidare på. Vad tycker du?
Jag tycker absolut, för du kommer få igen.
Ja, Pest eller Coola. Ja. Kul. Ja.
Nästa vecka kommer du få tillbaka mycket svårare.
Okej. Okay. Ja, känner du dig lite upplivad nu då?
Ja, faktiskt.
Ja.
Jag känner att jag måste få ur mig lite till irritation gällande vägar.
Mm. Man ägnar en stor del av sin semester åt att just befinna sig på vägen.
Ja, och bilköer.
Mm.
Och det här är ett exempel på, eller ska jag säga ännu ett exempel på vilket stenåldersland Sverige är när det kommer till trafik.
Mm.
För GM började ju för några år sedan mappa alla större vägar i USA och lanserar nu på bred front det de kallar för Super Cruise.
Mm.
Har du hört talas om det?
Nej.
Köper man en Cheva, Cadillac eller GMC av lite dyrare modell, så kan man välja ett tillval som heter då Super Cruise, vilket då är GMs version av Teslas självkörande bilar.
Ja, yeah, okej. Okay.
Eller självkörande, det är ju en sanning med modifikation. The Society of Automotive Engineers, de har liksom delat upp den här tekniken i 5 steg.
Mm.
Där 0 representerar gamla bilar utan teknik alls.
Mm.
Och 5 skulle innebära liksom rullande kuber utan ratt och pedal som åker dit du vill att de ska åka.
Ja, just det.
Allt man kan köpa idag, inklusive Teslas värstingar och Cadillacs Super Cruise-bilar, de placeras i kategori 2.
Mm.
Så det har inte hänt så jättemycket. Nej. Det är nu liksom med självkörande bilar.
Nej, det är som min ID4. Den kan liksom hålla sig i sin fil och
ja,
bromsa.
Ja, de känner av andra fordon och håller reda på vart vägen går. Liksom. Mm. Men så länge du inte kan hoppa in i bilen in i garaget och sen åka till din favoritrestaurang och där bilen fick parkera utan att du har rört några pedaler eller kollat ut genom fönstren en enda gång, då är den inte självkörande.
Nej.
Men att hoppa in i en Cadillac Escalade Platinum Edition och sen lägga i Super Cruise på motorvägen och börja läsa en bok är ju ändå rätt fränt.
Ja, det känner jag att till och med du kan attraheras lite av.
Ja, och om jag har fattat det här rätt så behöver du inte ha händerna på ratten som man behöver i Tesla. GM har alltså möjliggjort det här på vägar över hela USA motsvarande 30 000 mil. Vad är det mellan Ystad och Haparanda? Det är typ 1500 mil, 1600 mil eller någonting sånt där.
Mm.
Alltså på några få år så fixade GM det här, men över hela USA. Man kan alltså idag åka från New York upp genom Pennsylvania upp till Cleveland, vidare till Chicago, sen genom Iowa, Nebraska, ner till Denver, sen fortsätta till Vegas och sen avsluta resan i Los Angeles utan att röra ratten. Och kollar den här kartan över alla vägar där det här funkar, då ser du liksom hur stort det är hela USA. Liksom. Men om Sverige hade varit proaktiva och lite vägprogressiva, så hade ju alla svenska vägar haft både sensorer och laddning i sig nu. Plus att man hade låtit rödljusen prata med bilarna så att man kunde få bort onödiga köer. Nej, istället så bygger vi Europas smalaste motorvägar och sen beskattar vi bilisterna så att de inte har råd att köra bil. Då får man ordning på trafikproblemen. Mm.
Ja, det är, jag hör ju att du är jävligt gnällig idag, men jag kan ju inte mer än hålla med. Så
nej,
är det ju.
Det är ju oftast du som är så här gnällig.
Ja, jo, men så är det nog kanske. Ja. Ja, men jag är ju ett sånt politikerförakt, så att, men det tar jag ett annat avsnitt, ja, tänker jag. Du, nu vill jag snacka lite hoj, får jag göra det?
Ja, det får du göra. Nu ska jag luta mig tillbaka och njuta.
Northbike. Dream it, live it.
Förra veckan när jag snackade om att Triumph kommer att börja tillverka krossar och enduro, så sa jag att jag gärna skulle vilja att de i samband med det även skulle bygga en lätt offroad hoj i stil med KTMs 790 Adventure. Mm. Eller kanske framförallt Yamaha's Tenere 700 då. Mm. Och jag funderar...
Det är många som vill ha lättare äventyrshoj.
Jo, men så är det. Så är det nog. Verkligen. Jag har funderat kring det här. Och när jag gjorde det så kom jag fram till att det finns flera hojar som inte finns idag som jag skulle vilja att hojtillverkarna tog fram. Och jag tänkte att det här kanske skulle kunna vara ett bra ämne att redogöra för i veckans avsnitt av Dealen med hojen.
Så tänker du.
Men först skulle jag vilja backa bandet lite då och börja med idén som jag hade förra veckan. För det är ju inte Triumph som ska bygga en lätt äventyrshoj som andas Dakar. Och det är ju kanske inte heller Teneren eller KTMs 790 som man ska försöka efterlikna. Utan jag skulle vilja att någon byggde en ännu lättare rallyhoj än de här två. Men som ändå är lite anpassad för långturer, men som funkar lika bra i skogen. Mm. Och denna någon som ska göra det här, det är ju förstås Honda. Och det jag vill att de ska bygga, det är en CRF 500 rally. Och den här ska ju naturligtvis vara en mer eller mindre exakt kopia på deras CRF 450 rally som de tävlar med i Dakar. Det finns ju i och för sig en CRF 300 rally och den är jävligt ball, men den är lite för liten för van hoj som jag känner att man liksom kan ligga i timmar på motorvägen med. Mm. Och därför tycker jag att en 500 eller kanske en 650 skulle vara bättre. Och sen tycker jag att Honda även skulle våga gå all in hardcore rally när det kommer till designen. Återigen, CRF, den här 300 rallyn, den är skitball. Men jag tycker att Hondas formgivare skulle våga vara ännu aggressivare när de ritar den här. Jag är helt säker på att rallyhojar kommer bli nästa stora trend. Och i och med att du får ut så mycket effekt ur motorerna idag, även om det är mindre kubik, så tror jag att liksom den naturliga utvecklingen för äventyrshojar är att många kommer bli mindre och mindre. Och då är det ju naturligt att de liksom tar och hämtar inspiration från liksom hojarna som Toby Price och Ricky Barbeck och Sam Sutherland och resten av Dakar-maffian. Kör! Jag tror på det. Apropå det, eller snarare tvärtom emot vad jag precis sa, så skulle jag även vilja att Husqvarna släpper sin 701 Enduro som en rallyhoj. Det finns ju rallykit att köpa till den här hojen. Mm. Jag är helt övertygad om att de skulle kunna sälja en jävla massa hojar som redan från fabrik var rallykittade. Eller att de kanske släpper en 701-version av Nordenhojen som
du har ju pratat om den här förr. Det är så jävla... Det är som ball hoj.
Ja, det är den. Det finns ju inget märke som är så bra på retrodesign som Triumph. Min Scrambler 1200 är ett bra bevis på det. Men även deras Speed Twin och deras Bonneville är jävligt snygga hojar. Och därför skulle jag vilja att Triumph gör något som ingen annan har gjort förut. Och det här hänger ihop med det jag pratade om förra veckan. Vore det inte super den här? Vore det inte otroligt fränt om de släppte en cross eller en enduro som är ritad med samma retrodesign som min Scrambler? Men som sagt då är en helt ny cross eller en enduro med helt ny teknik. Det vill säga som har den allra senaste tekniken men som mer eller mindre ser ut som crossarna gjorde på 70-80-talet. Ah. Fatta vad fränt! Det är ingen som har gjort det. Målgruppen är ju enorm.
Och du har helt rätt. Är det några som skulle kunna göra det så är det ju Traja.
Ja, för jag tänker så här, även om det är väldigt många unga som kör cross så är det ju fan frågan om det inte är minst lika många veteraner som fortfarande kör. Eller åtminstone är det ju så när det kommer till enduro. Mm. Och därför vore det jävligt ballt om det fanns en ny cross eller en enduro som såg ut som hojarna gjorde när vi 40- och 50-åringar var unga. Det vill säga som de såg ut på 70-80-talet.
Ah.
Okej, en annan hoj som jag skulle vilja se är en naked hoj från Harley Davidson. Vi vet ju att de har lagt ner planerna på att bygga den här Bronx-hojen, vilket jag tycker är idiotiskt, om inte annat så för att namnet är så jävla bra. Nej, men jag tror på det konceptet. Men jag tror verkligen att det finns en efterfrågan efter den här typen av hoj, faktiskt från Harley Davidsons målgrupp. Men när jag såg den nya Sportster S:en, så kom jag att tänka på en hoj, eller en bild på en hoj som cirkulerade på nätet för något år sedan. Mm-hmm. Och det var det här designkonceptet från Harley Davidson som var en hoj som mer hade karaktären av en flat track hoj. Kolla på den här bilden.
Ja, ah, skitball. Den är inte helt olik nya Sportsten.
Nej, men den här är mer en naked liksom. Den är, du sitter ju upprätt och du har helt annat körställning på den. Ah. Det är alltså en hoj som har Revolution Max-motorn, men som, den ser ut som en blandning av liksom en naked och en flat track på något sätt. Det skulle vara en hyllning till hojen som jag i något avsnitt dubbade till den mest ikoniska av alla HD-modeller, nämligen deras XR750. Jag sa ju också förra veckan att jag inte riktigt skulle kunna se mig själv köpa en ny Harley Davidson, men skulle de släppa den här, då är det ingen snack. Då blir det Tvinaxlån samma dag, känner jag. För en sån här bara måste man ju ha.
Uh-huh.
Och jag är helt säker på att det är fler än jag som älskar den här designen. Dessutom så har ju Indien redan bevisat att den här crossovern mellan dirt track och naked är något som folk vill ha. För deras, de här FTR-erna, de säljer ju riktigt bra i USA, om jag har förstått saken rätt. Men HD:s designkoncept är ju fan ännu ballare, tycker jag. Okej, min sista idé, som jag inte är helt säker på att jag kan stå för. För den är i grunden, det är en ganska värdelös idé. Men det jag ser framför mig är ändå så pass galet att jag nog ändå känner att jag skulle vilja att det byggdes. Jag är ju inget jättefan av cruisers.
Mm.
Och idén om att bygga en power cruiser är ju något som jag aldrig skulle ha kommit på om jag själv var en motorcykeltillverkare. Men efter att ha provkört runt den här Rocket 3, så har jag insett att den här typen av tvåhjuliga vansinne har ett existensberättigande. Och när jag var ute och hälsade på vår gemensamma kompis Gabbe på Triumph här i Stockholm, då passade jag även på att titta in hos deras grannar som gör Ducati. Och då provsatte jag deras den här Ducati Diavle. Och det är ju något så jävla idiotiskt och kompromisslöst med den här hojen och den här typen av hojar, som gör att jag liksom inte riktigt kan låta bli att tänka på att hur skulle det se ut om de galna österrikarna på KTM fick för sig att bygga en Power Cruiser-version av deras 1290 Super Duke. Alltså en cruiser byggd för bana och som andas lika mycket psykotisk aggressivitet som duckarna gör. Vore inte det jävligt ballt?
Jag ser den inte riktigt framför mig.
Nej, det är kanske för att det är en väldigt konstig idé. Tänk er liksom en blandning av Ducatis Diavle eller den här Rocket T3, fast det då är liksom en Super Duke-variant. Jag tror att det skulle kunna bli jävligt ballt. Jag vet inte om det här bara är orealistiskt och overkliga drömmar. Men i och med att det här är en Northbike-segment och deras motto är Dream It, Live It, så tänkte jag att jag kunde kosta på mig att drömma lite den här veckan.
Ja, det var helt flummigt. Du?
Yes.
Eftersom jag är på sånt underbart uselt humör, så tänkte jag den här veckan inte köra veckans bil.
Jaha, ja. Nej.
Jag tänkte istället köra veckans antibil.
Mm-hmm. För den också presenteras av Bilsport MC.
Jag tänkte det.
Ja.
För att det finns säkert ett antal såna här i deras försäkringsböcker.
Ja, du tror det.
Man säger. Ja.
Mm, spännande.
Det här är alltså kanske den vidrigaste amerikanska bilen som någonsin är tillverkad. Ska vi uppmana Bilsport och MC att höra av sig och berätta hur många såna här bilar de har försäkrade?
Ja, det tycker jag.
För det vore ändå intressant.
Ja.
Det säger någonting om Sverige sådant.
Ja, jag säger, jag vet inte ens vilken bil vi ska prata om.
Ja, men jag tänkte nämligen prata om den första generationen, alltså 1990 till 1996 års Pontiac Transport. Kolla.
Jag vet inte om jag kan hålla med dig om att det är den vidrigaste bilen. Jag tror det är att, när kom den här?
90.
Ja, jag tror att det är något med den tidseran som gör att jag blir varm i bröstet. Men det var nog kanske för att man gick på
Jag kommer landa i en idé.
Ja.
Men allting med
tycker
den här
bilen, tycker du att den är ful? Är därför
den är vidrig.
Ja, okej. Okay. Mm.
Men vi får se.
Futuristisk ju.
Ja, ja, du är något på spåren. Ah, ah. För allting startade med att GM kände då ett visst hot ifrån Chryslers minivanar.
Ja. Ah.
Alltså Voyager. Mm. Som också är ett ganska futuristiskt namn. Ja, Voyager.
Ja, verkligen.
Men också för att Astron hade blivit lite frånsprungen tekniskt, eftersom den hade ram och bakhjulsdrift.
Mm.
Men 85, då startade man arbetet med att ta fram ett nytt koncept på en helt ny plattform. Och målgruppen skulle vara sportiga, modeintresserade familjer.
Ja, det finns inte så många sådana i USA, känns det som. Men absolut,
bara
sportiga.
Mode, alltså det är bara
är det segment... min familj då? Det... Eller
ja,
är det?
Men det är ju beklämmande haltande.
Ja, och så in i helvete.
Segmentet.
Ja, otroligt.
86 var konceptbilen klar. Mm. Och den var futuristisk som djävulen. Mm. Med enorma glaspartier, glastak, måsvingar bak som Tesla X.
Jaha.
Och ett inbyggt Nintendo Entertainment System. Kolla hur konceptbilen såg ut. Kolla ratten.
Oh. Det ser ut som en stor miniräknare från den här tiden.
Ja.
Ja, otroligt.
Alla knappar.
Hur många knappar är det egentligen?
500 knappar i ratten.
Nej, men det är säkert 50 knappar.
Ja. Hur många fan kan det vara? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ja, det är i alla fall 40 knappar.
På ratten. Det är mycket knappar.
Ja, det är tufft. Mm. Men kolla med måsvingar.
Ja, ah, I like it a lot.
Inte helt olik Toyota Previan. Fast ännu mer futuristisk.
Nej, just det.
Hur som helst.
Ja, den där gillar jag.
Här ligger man väldigt långt fram. Ja. Och det här konceptet togs ganska väl emot. Så man beslutade för att liksom tillverka den här bilen.
Mm.
Men då satt ju såklart GMs ekonomer tänderna i projektet.
Pratade
så allt det lekfulla plockades bort till förmån för sånt som var enkelt att massproducera.
Mm.
Så konstruktionen bestod av en galvad spaceframe med plastkarosspaneler på sidorna. Och så galvat stål i takkonstruktionen med infällda glaspartier.
Okay.
Ungefär samma liknande konstruktion som man hade på både Fieron och på GMs, de här Saturn-bilarna.
Mm.
Men när bilen sen var klar och stod i försäljningshallarna, då fick GM skrämselhicka, för den sålde skitdåligt.
Ja,
ingen tyckte att den var speciellt snygg.
Nej.
Då alla andra minivänner på den här tiden var ju lite mer traditionellt designade.
Mm.
Så GMs felräkning av att marknaden ville ha sportiga minivänner visade sig liksom ganska kraftfullt i försäljningsstatistiken.
Ja, eller så är det att, som vi pratade om förra veckan, att eftersom de alltid faller till föga för vad räknenissarna säger, så blir det liksom urmjukat. Hade de släppt den här konceptbilen som den ser ut, vem vet vad som hade hänt då?
Exakt. Sliding doors. Motorjournalisterna döpte snabbt den här bilen till Dustbuster.
Dustbuster.
Dels för att den såg ut som en sån amerikansk handhållen dammsugare.
Ja, och som var också väldigt populär. Den hade väl precis kommit på den tiden.
Ja, Dustbuster. Jag tror det är poppis fortfarande i USA. Man går omkring, husmödrar går omkring.
Ja, men liksom bordsdammsugare heter det i Sverige.
Ja,
ja, just det.
Exakt.
Helt värdelösa.
Helt värdelösa. Ja. Men en bordsdammsugare med långt skaft.
Ja, just det.
Så. Men också för att de här Dustbuster-bilarna samlade damm hos återförsäljarna.
Mm.
Så de var duktiga på att samla damm.
Mm. Otroligt nöjd mot journalist, men han var otroligt nöjd med den formuleringen.
Jag tror att han är fortfarande nöjd. 50 år senare. Men sen fick den också en massa negativ kritik från kunder som upplevde att vindrutan satt så enormt långt fram så att man liksom tappade orienteringen när man körde. Det kändes inte som en bil, utan den krävde en massa tillvänjning. Liksom,
så okay.
Folk ville inte ha den. Sen 97 kom en liten facelift som inte gjorde någon lycklig, och 99 så gick skiten i graven.
Mm.
Men om man nu ska säga något snällt om den här bilen, så måste jag ändå säga att den har en enorm möjlighet.
Mm-hmm.
Det finns nämligen ingen annan bil på den här planeten som har bättre förutsättningar och potential när det kommer till att bygga en Blade Runner-rymdbil.
Aha, ja. Okej.
Okay. Alltså en 90-tals science fiction-freak.
Mm-hmm.
För det krävs otroligt små förändringar. Det enda man behöver göra är att montera så små hjul som möjligt.
Aha, ja.
Alltså liten diameter så att de försvinner in i hjulhusen.
Mm.
Och att bilen kommer ner rejält på backen. Vi pratar minimal markfrigång.
Mm.
Sen lägger man igen julhusen med samma plastpaneler som redan sitter där. Alltså man behöver bara köpa lite extra sidopaneler som liksom på skroten och som redan är där, dörrpanelerna, fast man istället monterar man dem över julhusen. Eller köpa, det är väl bara plocka skiten från skroten, för att de här bilarna har inte något värde överhuvudtaget. Och sen lackar man den vit om den inte redan är vit, och så sätter man en liten NASA-klibba på dörren. Och sist men inte minst en liten dekal med så här futuristiska bokstäver där det står typ People Carrier. Från något så här science fiction förutsägbart. Kolla här nu före och efter. Jag var tvungen att göra den i Photoshop. Så här ser originalet ut. Boring as fuck. Men kolla vad som händer när man lägger igen julhuset och sänker den.
Men herregud!
Kolla vilken skillnad i... Vilken rymdpodd!
Nej men alltså... Har du bara lagt igen julhusen?
Jag har inte rört någonting annat än julhusen.
Den är... Visst är alltså, vet vad jag tänker på? Jag tänker på två filmer direkt när jag ser den här. Kanske inte så mycket... Vad sa du?
Blade Runner.
Jag tänker på Total Recall, den första. Eller ännu mer, Running Man. Båda av Arnold Schwarzeneggers filmer. Den var... Alltså...
Tänk det var kul.
Tänk att glida in på en bilträff med den.
Ja, på en cruising. Och så här, så har man röda skinnkläder med enorma axelvaddar och tuppkam.
Ja, och blått ljus under, precis.
Och så lyssnar man på då Total
Soundtracket,
Recall.
Eller även som skulle veta ännu mer det. Det är den här filmen, vad fan heter den då? med Wesley Snipes, vad fan heter den? Och Sylvester Stallone.
Ja.
Judge, nej inte Judge Dredd.
Tänker du på Demolition Man?
Demolition Man.
Ja.
Eller hur?
Ja, 93.
Ja. Fan. Är det otroligt. Den här bilden måste du lägga upp.
Ja, men visst.
Älskar den. Jag var ju lite förtjust redan innan, men nu vill jag ju ha en sån där.
Jag menar alltså, roligare än så här får man inte för 15 000.
Nej.
För jag,
men den där måste ju gå på el, för den måste ju ha det
ljudet. Ja, eller att man sätter på en jävla massa extra ljuddämpare så att den är så tyst. Så att,
jävla vad coolt. Och så NASA-loggar har du satt på den.
People Carrier. Men jag tror ju att någon måste ju göra det här. Det är ju ett roligt rymdprojekt. 90-tals science fiction på gatorna.
I love it.
Det skulle vara så humor, befriande humorgrej. Åker man in på en bilträff, alltså nu pratar vi liksom 0 kronor i budget. Det är det som är så kul med de här. Det finns säkert någon i Skara, så står en sån här på tomten.
Ja, garanterat.
Som ingen har rört på 5 år i alla fall. Men ta den och bygg om den till, och sen åker man på en bilträff i science fiction kläder och parkerar.
Ja, bara 90-talskläder liksom.
Det är skitkul.
Ja, det där var riktigt bra. Ja. Det där tyckte jag, fan, det där var... Folk får gå in på Insta och kolla, för den där bilden var ju jävligt ball. Det är det enda du har inte sänkt den heller. Du har bara...
Nej, men den, jag har ju sänkt den så tillvida att jag satt på mindre hjul på
just det.
Men det syns ju inte under the skirts.
Fan vad nice. Ja, det där var kul.
Ja.
Skitbra!
Men du, det här är ju liksom ett väldigt enkelt sätt att bygga om en bil på. Att bara lägga igen julhusen.
Ja.
Det är ju tacksamt. Liksom.
Funkar ju på en del, inte på allt. Men på när det funkar så funkar det riktigt bra.
Eller hur? Men på tal om det, då tänkte jag prata om replikor. Jag gillar ju hela tanken med replikor eller replikor. Har man en Ferrari eller Lambo eller Bentley eller Aston, så kostar ju de ju enormt mycket inköp. Och sen får man inte heller glömma att en Bentley Continental GT eller en Aventador, den kan kosta mellan 80 till 100 000 kronor per år i försäkring.
Ja, det är...
Och sen ska den servas. Däcken till en Bugatti Veyron kostar 200 000 kronor.
På riktigt?
Bara däcken,
Hur kan de göra det?
Och det råkar även vara så att 3000 mila servicen går lös på ytterligare 200 000 kronor. Så har man slitit ut däcken och samtidigt ska 3000 mila servern, då blir man av med 400 000 kronor bara för att underhålla bilen.
Trams.
Ja, det är trams. Och vansinne.
Franskt trams är det.
Ja. Men om man då har en sinnessjukt välbyggd replika, kanske med LS-motor och Corvette-hjulupphängningar, då kan man ju plötsligt njuta av en sån här bil. Samma sak med gamla klassiker då, som Cobror och GT40s. Det går ju inte att njuta av en original GT40. För att risken att du smäller den, det är liksom...
mycket bättre att ha en replika.
Ja. Men repliker är också en djungel, för läser man så är det ju lite då och då som firmor tvingas stänga och förstöra sina ljudformer för att de har gjort varumärkesintrång.
Ja, just det.
Men här är ju lag och godtycklighet otroligt luddigt. Jag läste nyligen om en gammal flygplansfabrik i Polen där man bland annat då idag bygger Black Hawk-helikoptrar på licensbyggda då.
Ja.
Och för några år sedan så kom det en amerikan i kontakt med dem som undrade om de kunde laga ett flygplan som han hade. Mm. För de är nämligen väldigt duktiga på aluminium.
Mm.
Så han kontaktade då den här polska fabriken och så skickade han dit sitt flygplan. Det här var en rik man.
Men förlåt, innan du fortsätter. Jag förstod inte, byggde de replikor av Black Hawk-helikopter?
Nej, de bygger Black Hawk Polen. Det är en stor fabrik.
Okej. Alltså åt jänkarna.
På licens. Mm. Men det är en gammal flygplansfabrik. De har byggt flygplan sedan urminnes tider. Men i alla fall så kom den här amerikanen i kontakt med dem. Därför att de var duktiga på aluminium, så han ville reparera sitt egna flygplan där. Och när han var klar så insåg han hur duktiga de var på just specialarbeten. Så då frågade han om inte de kunde knacka ihop en AC Cobra kaross också i aluminium. Och de sa, ja visst kan vi göra det.
Konstigt, då går till dem. Även om de var bra så finns det ju folk som...
Men de var tydligen jävligt bra.
Ja, men är de bättre än Factory 5 liksom?
Ja, mycket.
Aha, okay.
Men de utgick då från gamla ritningar och en modellbil i skala 1-24. Och resultatet blev perfekt.
Mm.
Beställaren då, den amerikanen David Kirkham, han blev så imponerad så han bestämde sig för att starta en serietillverkning av de här karosserna. Och nu har de gjort över 1100 karosser.
Oj då!
Kompletta karosser. De är alltså extremt fina. Och alltså... det är inget skämt, det är absolut Factory 5-nivå.
Jo, men det fattar jag ju om de har sålt så många.
Ja, och de går på runt 200 000 kronor för en komplett kaross.
Jag vet inte vad Factory 5 kostar.
Jag tror de är faktiskt dyrare. Men alltså, det är ju fortfarande...
Alltså aluminiumkarossen.
Ja, det är ju, 200 000 är mycket pengar för en kaross. Men kontra att du köper en glasfiberkaross så kanske den går lös på 80-100 000. Det kanske är ännu mer, jag har ingen koll. Så att skillnaden, mellanskillnaden blir ju inte enormt mycket liksom. Och det är ju fortfarande en replika, men det är ju ett enormt stort steg närmare originalet om man då vill njuta av känslan.
Ja.
Men sen var det ju en annan jänkare som började gjuta Bentley Continental GTC glasfiberkarosser, alltså cabben på Continental GT, som man skulle montera på ett Chrysler Sebring cab. Alltså det var ju en konstig idé.
Väldigt konstig idé.
Men den enda bilen han fick till, den såg ändå väldigt bra ut. Sen hade den 22 hästkrafter och framhjulsdriven. Men han blev i alla fall stämd upp över öronen. Och även McBurney som gjöt Ferraris Daytona-karosser till Corvette C3 blev också stämd upp över öronen. Så var går den här gränsen? För det handlar ju om upphovsrätt. Det var också en italiensk firma som heter Ares Design som tänkte bygga en hyllning till Ferrari 250 GTO som bara byggdes då i sitt originalutförande i 39 exemplar. Men när Ferrari fick höra det här, då skickade de direkt över en fet stämning och Ares Design dömdes för upphovsrättsintrång. Men EU rev upp domen eftersom ett varumärke kan upphävas om det inte används på ett genuint och kontinuerligt sätt. Och då åberopade Ferrari att man har använt varumärket genom att man har tillverkat leksaksbilar av 250 GTO:n. Alltså förstår du, det är så jävla luddigt. Jag vet inte vad som hände sen, jag tror inte att de vågade bygga de här.
Nej. Ferrari är ju som Disney när det kommer till att skydda. Med all rätt då.
Men ännu värre drabbades ett svenskt par. Nyligen.
Jaha.
Carl Magnusson och hans fru har hela livet varit passionerade Jaguar-älskare. Alltså vi pratar genuina bilentusiaster med ett garage där det stod 3 stycken E-Type. Och den första köpte han redan 1974.
Okej.
Alltså de älskar Jaguar. Men det fanns en bil som de verkligen drömde om. Och det var den här ouppnåeliga C-Type. Alltså modellen som Jaguar vann Le Mans med 1951.
Den byggdes väl aldrig för gatan? Det var en ren tävlingsbil.
Ja, det var liksom
det går väl bara sitta en i den? Va? Eller?
Jag tror att det sitter två i
den. Okay.
Ja, men det är ju ikonen. Mm. I England så finns det en massa olika tillverkare av de här karosserna. Mm. Men Carl, han hade liksom en högre ambitionsnivå och ville bygga en själv. Mm. Och de säger att idag finns ungefär 1500 färdigbyggda C-type-replikor över hela världen. Mm. Och det här är någonting som Jaguar då har uppmuntrat. Mm. Jaguar har till och med använt replikor i sitt Driving Experience-program. Jaha. Där kunder får chans att provköra de här klassiska modellerna. Mm. Och C-Type-replikor är även tillåtna att användas i Jaguar Classic Challenge, som är en egen racing-serie som marknadsförs och sponsras av Jaguar Land Rover.
Ja.
Så att liksom Jaguar har gett sin blessing till att bygga liksom replikor på C-Type. Mm. Och de har även gett bort originalritningar till flera olika karossfirmor och privatpersoner för att hjälpa dem med sina replikabyggen. Ja, okay. Det är liksom en ganska sund hållning, kan tyckas. Mm. Men nu satt i alla fall Carl Magnusson igång med sitt projekt, och han blev inbjuden då till Jaguars heritage-avdelning där det var klang och jubel och ryggdunkar och så här, för han hade sån hög ambitionsnivå med sitt bygge.
Mm.
Och tanken var att han skulle bygga tre bilar, vilket är ju ett sätt att få ner byggkostnaden i viss mån, men också att kunna eventuellt finansiera sin egen bil. Det vill säga, man bygger tre, säljer två, så har du en gratis bil.
Just det.
Mer eller mindre. Mm. Och i augusti 2018 så stod den första bilen klar, och den var magisk. Men nu hade plötsligt Jaguar ångrat sig. För då dampte ner ett varningsbrev där Jaguar Land Rover tvingade honom att upphöra med sin verksamhet. Det bara, det var ju ingen verksamhet.
Nej.
Carl svarade och sa att han bara hade byggt en bil till sig själv för privat bruk,
ja,
och att han inte hade tänkt att bygga de andra två.
Mm.
Det var helt enkelt för mycket arbete.
Jaha, liksom. Okej. Okay. Så hans grundidén hade han skrotat.
Ja, men istället för att nöja sig med det så valde svinen på Jaguar Land Rover.
Brittiska svinen.
Ja, då valde de att stämma paret Magnusson och deras firma för upphovsrättsintrång. Och nu följde en lång juridisk process, och i december 2020, alltså nu precis nyligen, så blev de dömda i Stockholms tingsrätt.
Nej.
Den 84-sidiga domen skriver bland annat att deras C-type måste förstöras.
Nej.
Och om de ska visa upp den offentligt, om de då skulle ta den till en mässa eller någonting sånt där, eller till en bilutställning, då tvingas de betala ett vite på 1 miljon kronor. Och utöver det här så ska de betala Jaguar Land Rovers rättegångskostnader på totalt 5 miljoner.
Ja, stackars jävlar. Men det känns som det måste ligga någon hund begraven. Det känns som att there's more to it, this story.
Inte mer än vad jag har läst mig till. För då känslan är ett varumärke du levt för ett helt liv och passionerat samlat och restaurerat, plötsligt en dag från en annan blir din värsta fiende. Det är så ohyggligt makalöst korkat gjort av Jaguar Land Rover. Men du har rätt, för det finns en förklaring, och det är ju att Jaguar under de senaste åren har öppnat en ny avdelning som kallas för Continuation i England då, där de helt sonika börjar tillverka klassiska modeller i extremt små serier. Och nu så pratar de om att C-Type ska då tillverkas i nytillverkas då i 8 exemplar.
Okay.
Där varje bil ska kosta 15 miljoner.
Gjorde inte Mustang och liknande, eller Shelby, men GT350 de skulle bygga ett gäng, de tog in till och med de gamla gubbarna som hade jobbat på fabriken. Så det är nog liknande som Jaguar gör nu.
Ja.
Supersmå serier. Liksom.
8 bilar, 15 miljoner styck. Men, men då behövde Jaguar ett rättsligt prejudikat som de sen kunde använda mot alla andra bilbyggare i England, alltså tillverkare. Så att de har liksom...
Alltså det var bara ett dåligt timing att han byggde sin bil precis när de drog igång det här, tror
och
du?
Och så fick de igång en rättslig process i Sverige som de sen kunde använda sig av mot de brittiska firmorna. Så redan nu har massa av de här replika karossfirmorna fått slå igen.
Aha.
Men en svensk entusiast fick bli syndabocken som de offrade.
Ja, och de tyckte lättare att slänga en svensk under bussen än någon av sina landsmän.
Så de vill jävla inte bli... fult.
Ja. Det där var ingen alls rolig historia.
Nej.
Nej, fast lite kul var det.
Så fult att jag nu måste sälja min Range Rover.
Ja, bra.
Så fult att du inte längre får vara anglofil. Nej. Du är knappt att du får köra Triumph.
Jaha, ja.
Men du, på tal om stil,
ja,
stilfulla britter.
Ja.
Tillsammans med Hansen Racing, mm, så tänkte jag idag sätta tänderna i ett ord som på något sätt ändå förknippas med motorhobbyn. Och det är ordet stil.
Ja, det gillar vi.
Ja. Mm. Men inte det förväntade, nej, i form av fordonsstilarna eller byggstilarna. Utan idag tänkte jag att vi skulle titta på stilen på ratten.
Jaha, just på ratten?
Ja.
Ja, ja.
Jag tror att de allra flesta av oss ändå kör med originalratt.
Mm.
Men trots det här så finns det ju en uppsjö med eftermarknadsrattar.
Ja.
Alltså stora, små, feta och smala. Skinn, trä, mocka eller helt i metall. Kommer du ihåg, ett tag var det ju poppis att sätta in såna här lackade ädelträrattar från Grant,
mm,
och andra märken då. Mm.
Det är flakerattar, kedjerattar.
Ja, ja, men det skulle sitta i 80-talsbrukelsen. I custombilen så vill man ha pilotratt, det vill säga avsågad ovansida.
Just det.
Och som du säger, flake. Mm. I lowriden så skulle det vara kedjeratt. Mm. Och de fanns ju också som minimala kedjor.
Ja.
Som pyttesmå.
Strut, vad heter det? Konformade,
ja,
små historier.
Mycket märkligt.
Ja.
I pickisen så vill man ha en sån här långtradarknopp för att man kunde göra fulla rattutslag,
ja,
med en hand. Mm. Och i sportbilen så var det ju självklart att man skulle ha tre hålade ekrar.
Ja, just det.
Men en sak ska man ju ändå ha i åtanke. Oavsett vilken stil man vill ha på ratten just i år, så är det väl ändå alltid snyggast med original. I alla fall i längden.
Ja, kanske det så, ja.
Och just det, den fulaste ratten som någonsin har tillverkats, det måste ju ändå vara den här Impala Antilopen som letade sig in i en massa ombyggda Miami-kapriser. Kommer du ihåg den? Du vet Impala SS-emblemet som var, ja, en stegrande antilop.
Ja.
Det finns ju en billet ratt där den här antilopen är liksom hela rattens bredd.
Det har jag aldrig sett.
Alltså,
nej, vad fruktansvärt.
Jag måste fram en bild. Men glöm nu inte att tagga era bilbilder på Insta,
nej,
och Facebook med hashtaggen Hansenvinnare, så deltar ni automatiskt i Hansen Racings tävling. The most outstanding car.
Jag skulle tänkte att vi skulle säga det samtidigt.
Det blev semestersynkront.
Ja.
Där de den sista varje månad väljer en vinnare som får 1000 kronor att handla för på hansenracing.se.
Yes, 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 yo.
Och sen vill man köpa en ny eller begagnad USA-bil, pickis eller SUV eller vad fan som helst, så ska man kontakta Stefan Andryd på Andryd Cars, och han har telefonnummer 08 30 20 40 och hälsa från oss.
Det ska man göra.
Och slutligen, mm, så ska vi boka in den 25 september i Skokloster då vi sparkar loss Gasoline Car Show. Oh. Säg något snällt om den.
Nej, men alltså, förutsatt att inget oväntat inträffar, så ska ni ha i åtanke att det har inte varit en bilträff nu på över 2 år.
Ja. Och det här lagliga.
Lagliga.
Ja.
Det här är alltså Sveriges bästa biltidning, Gasoline Magazine, som har sin egen bilträff. Det kommer ju bli så enormt mycket, ja, bilar. Missar ni den, då vet jag inte. Då känns det som att ni kanske bör sluta lyssna på den här podcasten.
Ja. Och om det är någon som kommer dit i en Pontiac Transport med igenlagda, sänkt och med igenlagda julhus,
mm,
och har 90-talskläder på sig, mm, gärna tuppkam
då,
och
då lovar vi att alla som sitter i den, för den är 7-sitsig,
ja,
kommer in gratis.
Ja,
ja,
så är det.
Mm. Det om det.
Det om det.
Ja.
Tack för att ni har lyssnat ännu en vecka.
Ännu en vecka, precis. Nästa vecka är, inte riktigt. Vi försöker stretcha sommaren ytterligare en vecka.
Oh.
Så att lite semester gärna kommer vi säkert att ha. Men tills dess då får ni väl se till att ha det så jävla bra. Så hörs vi.
Hej då. We'll be right back. hej.